Det här är novellen i P1 och vi ska lyssna till en nyskriven novell av och med Maria Maunsbach. Här är Kastanje Soarén.
Det var på hösten. Det är en absolut sanning som det inte går att förirra sig kring. Lukten av rostade kastanjer ligger likt en förslutande silikanfog runt minnets kanter. Bruna upphöjningar på en bädd av salt. Ett korsformat snitt som fått det vita, mjöliga köttet att skymta fram. En bytta med blekgult smör. Ett i övrigt tomt matsalsbord. Och så jag. Och Lukas, Peter och... vad ska jag egentligen kalla henne? Magdalena. Jag hade precis nått den ålder då det inte längre var roligt att vara kvinna utan barn och man. En dag sa det bara pang. Det var som om mitt psykes kontinentalplattor slets isär och medan skelettet knakade illavarslande blottades en avgrundsdjup, kalsvart ensamhet. Jag började hata det liv som fram till då varit mitt och som jag för all del inte varit 100% nöjd med, men som jag accepterat och funnit någon slags ro i. Det var en jordbävning. Från en dag till en annan kunde jag inte tänka på annat än att jag ville bilda familj. Jag ville att höftbenen istället för själen skulle vidgas. Jag ville att tarmarna skulle pressas upp i brösthöjd. Jag ville känna svedan som kommer från urin som nuddar ett sårigt underliv fullt av stygn. Jag ville knyta mig juridiskt till en man. Almanackans datum var plötsligt inte vanliga dagar. Alla datum var möjliga bröllopsdagar. Mest av allt ville jag bli presenterad som någons fru. Jag berättar allt detta som en möjlig förklaring till varför jag spelade med så länge. Varför jag inte lyssnade på min magkänsla. Varför jag åt så många kastanjer och varför jag så godtroget lät mig ledas in i follan för att förnedras. Lukas var, när det här begav sig, gift med Sofia, en av mina nyare väninnor. Vi hade känt varandra i några år och min uppfattning var att han alltid tyckt bra om mig och jag om honom. Han tittade på mig med en blick som skulle varit en blick av åtrå om han inte varit gift. Sånt kan man känna ibland, att katheten lämnat snäckan men skalet finns kvar. Jag visste att äktenskapet gick på sparlåga. De höll på att falla över i fasen då de ömsesidigt skulle vara konstant irriterade på varandras existens. Men stretade ännu emot. Än fanns det hopp, påstod Sofia. Lukas höll med. De var öppna på det sättet, hade inga problem med att tala om sina brister. Så här blir det ibland när man varit gift i 15 år, sa de och skrattade. Vi var alla plågsamt medvetna om att genomsnittslängden på ett äktenskap är 14 år. Ni är åtminstone gifta, sa jag. Tänk på mig som är ensam. Jag hade gjort vad som helst för att få vara i er situation. Det var den kvällen. Samma kväll som de så lättvindigt berättade om sin svajiga relation som Lukas fick reda på att jag aldrig ätit kastanjer. En fullkomlig skandal, tyckte han. Ett öde värre än döden för en vuxen kvinna. Som om något livsavgörande fattades mig. För honom hade rostade kastanjer varit en stor del av livet. Varje höst sedan barndomen hade han både plockat dem på sina föräldrars ägor och ätit dem. Kastanjerna verkade oerhört betydelsefulla. Det framstod nästan som om han ansåg att de besatt magiska krafter. Han talade med stor passion och blicken. Den tomma snäckan fylldes med något som inte var kathet. I stunden kändes det som om han såg på mig med medlidande. Det bekom mig inte nämnvärt. Inte där och då. Jag var van. Det är så många människor tittar på barnlösa kvinnor. Jag var nednött, härdad i att vara en canvas för andras slämmiga självgodhet förklädd till omsorg. När vi träffades var Sofia tokig i kastanjer. Men nu är hon inte lika imponerad längre, sa Lukas. Nej, sa Sofia. Det kan bli lite enformigt. Smaken är så mild. För mig lät enformighet som paradiset. Vilken dröm att få vara utled på en annan människas besatthet av kastanjer. Eller vad som helst. Vilken lyx att ha fått nog av någons beteende. Sedan hände det som så att Lukas skulle vara gräsänkling samma helg som det var dags att ta sig an årets kastanjeskörd. Han hörde av sig med en inbjudan, vilket jag reagerade på med förvåning. Han och jag hade aldrig haft privat kontakt. Detta med kastanjerna var det första han någonsin skrev till mig i enskildhet. Eftersom han mindes att jag aldrig ätit kastanjer och han skulle vara ensam, bjöd han in till en liten kastanjesoaré. Jag och några till kunde väl komma hem till honom vid 6:30 på lördag. Sofia tyckte det var ett underbart initiativ. Gud vad skönt om du kommer över och äter kastanjer. Då slipper jag. Jag är så trött på hans besatthet av dem. Bara jag hör ordet kastanj vill jag ta livet av mig. Du gör mig en stor tjänst, raring. Raring? Det var ingenting hon brukade kalla mig. Men hon skrattade gott och insisterade på att jag skulle gå. Hon blev så glad, sa hon, när hennes make ville ha en privat relation med hennes vänner. Det fanns inget finare än när man delade den intimiteten. Jag är lagd på ett sådant sätt att om jag blir hembjuden till någon 6:30 en lördag förväntar jag mig att jag kommer att bli utfodrad. Att det kommer att finnas mat. Därför var jag lagom hungrig, men inte utsvulten, när jag knackade på hemma hos Lukas. Skorna stod på en rak rad i hallen. Han hade städat. Skägget som annars var stort och spretigt såg välvårdat ut. Jag har varit hos barberaren, sa Lukas. Vad tjusigt, sa jag. Han log. Var inte tänderna vitare än vanligt? De brukade vara missfärgade av snus, men nu var de nästan som sockerbitar i munnen. Hade han blekt dem? Ja, det är ju inte varje dag man har en kastanjesoaré. Lukas tog min kappa och hängde varsamt upp den på en galge. Varför hade han på sig skjorta och pullover? Kläderna såg nya ut. Om han inte luktat så starkt av rakvatten är jag säker på att jag kunnat känna på doften att de aldrig tidigare blivit använda. Ett styng av obehag drabbade mig. Parallellt som en våg av förbjuden attraktion sköljde över mig. Följ med mig ut i köket, sa Lukas. Jag håller på att fixa med kastanjerna. Än så länge var det bara jag som kommit. Lukas hällde upp ett glas champagne åt mig. Det var olikt honom. Han var en man som vanligtvis drack och bjöd på boxvin. Lukas ställde sig vid diskbänken och började skåra kastanjerna. Jag satte mig vid köksbordet. Det var helt tomt, avtorkat, skinande rent. Det brukade ligga en hög med tidningar på ena kortsidan. Och visst brukade det stå en hållare med hushållspapper där också. Jag såg hur Lukas hand försiktigt greppade den lilla skalkniven. Naglarna var alldeles nyklippta. De såg lena ut, filade och inoljade, sunda. Tillräckligt med kalcium och zink i kosten. Han drog upp skjortärmen och jag fastnade med blicken på hans håriga underarm. Han var jättefin. Som ett perfekt urtvättat påslakan. Använd till skör perfektion. Jaha, vilka andra är det som kommer, sa jag. Peter och Magdalena, sa Lukas. Peter kände jag tyvärr perifert. Varenda gång jag träffat honom hade det slutat med att han, på fullaste allvar, frågat mig om jag ville att han skulle ta mig på musen. Vilket jag alla gånger artigt avbytt, till Peters stora förvåning. Magdalena visste jag inte vem det var. Vilka mer kommer, sa jag. Det är bara de två, sa Lukas. Soaré hade låtit som en tillställning med fler gäster. Jag hade å andra sidan inte frågat. Det borde jag kanske gjort. Jag kände mig allt mer förbryllad. Men champagnen var torr och god. Glaset immade. Vem är Magdalena? Det är Peters nya tjej. Lukas fyllde en ugnsform med salt och placerade omsorgsfullt kastanjerna där i och satte sig vid mig. Det tar 20 minuter att rosta dem, så jag kan vänta lite med det. Klockan var 6:50. Peter och Magdalena hade inte kommit än. Jag inspekterade köket. Det fanns inga tecken på middag. Att det skulle bli något annat än kastanjer. Jag kände hur min perfekt avvägda hunger långsamt förvandlades till en missbedömning. Champagnen hade alldeles för stort utrymme att göra sitt på. Är de sena, sa jag. Peter och Magdalena? Nej, de kommer snart, sa Lukas. Han såg pillemarisk ut, förtjust uppspelt. Jag var inte dummare än att jag förstod att han ville tillbringa en stund ensam med mig. Men dum, det var ju alltjämt. Det spelar ingen roll hur jag än försöker. Jag kan inte förklara det som sedan hände. Mitt handlande var inte rationellt. Jag var från vettet, försvagad av den längtan som gripit tag i mig. 7:30 knackade det på dörren. Då hade Lukas fyllt upp mitt glas flera gånger. Vinets bubblor gjorde sitt. Berusningen var som ett skumbad. Bubblorna bubblade onekligen. Den förbjudna attraktionen hade vuxit sig starkare. Det var något med hur han tittade på mig. Hur han fyllde upp glaset och samtidigt lät sin hand glida över mina axlar. Jag kunde inte stå emot. Jag längtade efter den äktenskapliga sängen. Och en sådan hade Lukas. Han gick ut i hallen. Jag stannade kvar i köket. Gästerna släpptes in. Jag hörde deras röster blanda sig med ljudet av skrapande ytterkläder och galgar. Sedan stod Lukas stämma ut, som en klar stämton från ett piano. Jag hörde att han sa: "Kom med ut i köket så ska ni få träffa min fru." Jag trodde att han skämtade. Även om det kändes förbjudet. Lika förbjudet som den attraktion jag kände, så jag hojtade ut mot hallen: "Ja, min skatt, kom hit med gästerna nu." I dörröppningen uppdagades först Lukas. Sedan Peter och sist men inte minst ett känt ansikte. Min väninna. Det var Sofia som stod där. Jag väntade på ett stort och förlösande skratt från de andra, men ingen av dem skrattade. Istället fortsatte Lukas: "Älskling, Peter känner du ju." Han la armen om min midja, visade upp mig, visade att jag hörde ihop med honom, presenterade mig så som gifta män presenterar sina fruar. Allt jag drömt om, och samtidigt inte alls. "Men Magdalena har du visst inte träffat förut." Lukas kysste min kind innan han puttade fram mig mot Sofia. Hon sträckte fram handen. Hon låg, lika pillemarisk i uppsynen som Lukas varit för en stund sedan. "Magdalena", sa hon. "Trevligt att träffas." Jag tyckte inte att denna överfallslek var särskilt rolig, men jag ville inte vara sämre än övriga inblandade. De spelade sina roller utan att brista. Jag var Lukas fru, och framför mig stod Peter och Magdalena. I en millisekund lät jag mig själv dyka ner i en verklighet där det faktiskt var så. Den verkligheten var ljummen och omslutande. Som Medelhavet i augusti. Jag kände doften av precis det som jag så innerligt önskade mig. Därför försökte jag le som om allt var helt normalt. Och så sa jag: "Välkommen. Vill du ha lite champagne?" Kastanjerna åkte in i ugnen. Lukas och jag hjälptes åt att bära in glas och vin och assietter i matsalen. Jag ställde byttan med blekgult smör på bordet. Tänkte att om detta varit något annat än en besynnerlig charad hade jag valt en annan duk än den Lukas använt. Storblommig. Inte alls passande för årstiden. Hade Sofia inte bättre dukar i linneskåpet? Mina egna tankar skrämde mig. Jag avbröt mig innan jag tänkt ut vilken duk som vore den optimala duken för kastanjer. Inte ens i min hjärnas ensamhet kändes det okej att tänka på det. Vi slog oss ner. Jag och Lukas bredvid varandra, Peter och Sofia mitt emot. Peter la en ägande hand i Sofias nacke och jag kände Lukas hand på mitt lår. Kan ni inte berätta hur ni träffades, sa Lukas. Sofia fnittrade, Peter flackade med blicken. Ja, det överlåter jag till Magdalena. Såklart, älskling. Jag älskar att berätta den historien, sa Sofia. Det märktes att hon repeterat. Berättelsen bredde ut sig och teddes noga avvägd. Magdalena hade gått på hot yoga i många år, vilket jag för övrigt visste att Sofia aldrig hade gjort. Och en dag dök Peter upp i studion som nybörjare. Hon hamnade bakom honom på passet och hon studerade hans spektakulära bakdel i 60 minuter. Under avslappningen hade hon sett till att lägga sin yogamatta så nära honom att hon kunde nudda vid honom när hon sträckte ut armarna. Vilket hon givetvis gjorde och låtsades som om det var ett misstag. Det var allt som behövdes för att en svettig kontakt skulle etableras och lika fort fördjupas. Medan Sofia talade åt jag kastanjer för att dämpa både min fylla och hunger. Jag tog så mycket smör på dem som jag vågade för att försöka bli mätt. Det var mer smör än det var kastanj, men det spelade ingen roll. Hur många jag än åt fyllde de inte upp. Och ni då, sa Sofia och tittade på mig och Lukas. Hur träffades ni? Jag slet mig från Lukas grepp och försökte avbryta. Om leken varit obekväm redan från början tyckte jag att rollspelandet nu slog över i obehag. Nej, men nu kan vi väl bara umgås som vanligt, sa jag. Ingen reagerade. Lukas och Sofia gav varandra en lång blick. Sedan var Lukas hand tillbaka på mig. Han smekte min kind ner över nacken. Huden ilade av vällust på samma gång som beröringen fick mig att må illa. Sofia betraktade Lukas minsta rörelse och såg mycket nöjd ut. Jag vet att du är lite blyg med det där, älskling. Jag kan berätta, sa han. Jag försökte tänka positivt. Detta kanske var slutnumret. Jag hoppades att Lukas också tänkte ut en historia. En som han väldigt gärna ville berätta, men att både han och Sofia skulle vara nöjda när han fått göra det. Så jag lät honom. Enligt Lukas träffades han och jag för snart 15 år sedan på en afterski. Jag såg henne i underställ och jag var helt körd direkt. Jag hade bara stått på skidor en gång i mitt liv. På en skidresa med skolan i 7:e klass. Däremot visste jag att Sofia gärna åkte skidor. Jag friade efter 2 veckor, fortsatte Lukas. Och nu har vi varit gifta i 14 år. Kastanjerna växte i munnen. Mjöligheten fick mig att tänka på skalbaggar, på maskägg. Smöret rann längs med mungiporna. Hur har ni lyckats hålla kärleken vid liv så länge, sa Sofia. Kan ni inte ge 2 nyförälskade några goda råd? Hon kysste Peter med öppen mun. Lukas tryckte min hand mot sitt skrev och lät mig inte ta bort den. Erektionen dunkade mot handflatan. Det gäller att alltid vara nyfikna på varandra, sa Lukas. Ursäkta mig, sa jag. Jag måste besöka toaletten. Jag kunde gått hem, men det gjorde jag inte. Jag betedde mig som en hypnotiserad. Vad var det för kraft som styrde mig? Kanske är jag bara helt dum i huvudet. Eller så var det att ju längre jag stod ut, desto längre kunde jag låtsas inneha titeln jag suktade efter. Fru. Så fort jag kissat och tvättat händerna gick jag ut i matsalen igen. Som en lydig liten hund. En äcklig och ful chihuahua. Lukas sträckte ut armarna och fångade in mig. Tryckte ner mig i sitt knä. Som om han kunnat läsa mina tankar, sa han. Min underbara, underbara fru. Han borrade in sitt huvud mot min hals. Andedräkten var varm och våt, lika hudnära som latex. Han viskade i mitt öra. Bra va? Du får vad du längtar efter och vi får det vi behöver. Jag blickade mot formen med kastanjer. I den fanns bara salt. Jag var så hungrig att jag kände mig yr. Sofia var intimt inbegripen i ett samtal med Peter. Hon skrattade högljutt och låtsades inte om vad som pågick på andra sidan bordet. Det som tidigare känt som förbjuden attraktion omvandlades till skam. Bubblandet var inte längre pirr. Det var försurning. Jag kände mig som en burk inlagda paprikor i vilken det grott botulism. Jag slet mig ur Lukas grepp och satte mig återigen på stolen bredvid. Och detta, snarare än omfamningen, verkade Sofia notera. Jag fick höra när du var på toaletten att det är första gången du äter kastanjer, sa hon. Ja, sa jag, det är det. Tyckte du om det? Det var gott, men inte som jag tänkte mig det. Sofia gav ifrån sig ett frustande läte. Sedan ställde hon sig upp, allt medan hon fortsatte prata. Ett tag trodde jag att jag förätit mig på dem. Men sen... Hon lämnade Peter vind för våg och gick över till Lukas. Hon kupade en hand runt hans kön och slickade honom demonstrativt över kinden. Hennes tunga var full av kastanjerester. Det såg ut som stelnad sperma. Dåligt tuggad torskmjölke. Och sen, sa Lukas, blev jag påmind om att det faktiskt är väldigt gott, sa Sofia. Utan att säga något ytterligare reste jag mig och gick raka vägen ut i hallen. Förtrollningen var bruten. Jag var inte längre hypnotiserad, men jag var en skadad gatuhund som lommade iväg. Jag hörde fotsteg bakom mig och antog att det var Sofia som följde efter mig. Det var det inte. Det var Peter. Jag tog min jacka och satte på mig skorna. Han var full som ett ägg, kanske påverkad av ytterligare något. Han hade knappt sagt ett ljud under hela kvällen. Men du, sa han, du vill inte att jag ska ta dig på musen.
De har gift sig ikväll. De har bytt ringa slängt buketter. Jag tror inte alls på något mer. För jag trodde en gång på det här. Är ni med mig, broder, syster? För jag vet ni har varit här. Dansa fast en hjärtat brister. Dansa fast du inte är här. Jag ska dansa fast en hjärtat brister. Ska dansa fast en hjärtat brister. Det går sönder i takt med basen i marken. Det går sönder i takt med verkande huvud. Vulkan inuti med polerade ytan. Det här golvet ikväll jag stavar sist här. Dansa fast en hjärtat brister. Dansa fast du inte är här.
Du hörde novellen Kastanjesoarén av och med Maria Maunsbach. Fler specialskrivna noveller, det hittar du i appen Sveriges Radio.